Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Till Vi mår skitpodden.
Välkomna!
Välkomna!
Välkomna
till vår aura.
I vår aura.
Det är så härligt. Vi mår skit i den här podden.
Ja, och fortfarande.
Fortfarande. Ja. Och om du mår skit, välkommen hit. Vi ska ta hand om dig.
Yes.
Du ska få relatera med oss. Du ska få prata med oss, lyssna på oss.
Hänga med oss.
Hänga med oss.
I din säng, på väg till tåget.
Om du är ny hit, välkommen.
Du har inte ångrat att du klickat in, jag lovar. För det är fantastiskt.
Om du har klickat in hit så mår du skit.
Ja. Och då välkomnar vi er. Hjärtligt välkomna.
Skärtligt
välkomna.
Dagens ämne är lite känsligt. Och det är väl det, alltså det finns ju en anledning till varför vi vill lyfta det här ämnet. Jag tycker att det här ämnet är lika viktigt som typ sexualkunskap, alltså sex och samlevnad. Och det är nämligen ätstörningar och psykisk ohälsa. Så det här kommer vara ett väldigt emotionellt avsnitt. Madde och jag har ju lite olika erfarenheter av psykisk ohälsa och ätstörningar och sådär. Och därför tänkte vi dela med oss av våra olikheter och våra liksom perspektiv på saker och vad vi har varit med om och sådär.
Och hur man kan komma ur det.
Ja, precis.
Och sen även hur man är som medmänniska. Hur det är
hur man är
bredvid någon som faktiskt mår dåligt.
Precis, ett stöd för någon som upplever psykisk ohälsa, ångest, ätstörningar. För vi har ju själva varit där och det är ju något som vi vill prata om idag.
Ja, det är så jäkla tabulagt fortfarande, vilket jag tycker är sjukt tråkigt.
Jag är dock väldigt glad att det är många podcasts som har tagit upp just det här ämnet.
Verkligen,
det är ju det.
Verkligen.
Det är ju ett populärt ämne att prata om.
Mm.
Därför vill vi hoppa på den trenden.
Vi vill också bli populära.
Nej, men därför tänkte vi att det skulle vara, ja men så här, kanske kul för er, intressant för er att veta hur våra liv har varit gällande just det här. Och
vill vi hoppa rakt in?
Ja, det vill vi.
Ja, ska du börja med ditt perspektiv, Jempa?
Jag har ju haft min psykiska ohälsa i 3 års tid. Jag upptäckte den när jag var 16. Och då var jag tillsammans med min ex-pojkvän Fredrik. Och det är så knäppt, för innan jag fick min panikångest så visste jag ingenting om psykisk ohälsa alls. Alltså inget om psyket, inget om depression, att man kan må dåligt. Jag visste inget om ångest. Så det var inget jag lärde mig i skolan direkt. Alltså jag har inte lärt mig hur man ska tackla det heller. Hur man ska tänka att du inte är ensam. Det är normalt. Liksom var tredje människa typ har ångest. Okej, det kanske inte är så, men det känns som det.
Hur kan man inte lära sig det här i skolan?
Nej.
Hur kan inte det liksom komma upp på typ sexualkunskapen eller vad fan som helst?
Mm.
Helt vanligt.
När jag gick SAM så hade jag ju i och för sig psykologi. Och då pratade man ju delvis om psykisk ohälsa. Det var en liten del av det, men det var ju inte en stor del. Och de lektionerna så tyckte jag faktiskt att det var jobbigt. Så att jag sa till min lärare att jag inte kunde sitta här, för jag tyckte det var jobbigt. Och hon förstod och liksom lät mig göra något annat då. Men ja, jag kanske hade lärt mig något då. Men det jag tänkte komma till var att jag fick min panikångest. På grund av att jag... Mina känslor för Fredrik började svalna. Och jag var livrädd för det. För att han var min första kärlek. Och jag visste att så, jag älskade honom. Han var mitt allt. Jag skulle gifta mig med honom. Jag skulle föda hans barn. Alltså vi skulle liksom dö ihop. Så var det verkligen. Och när jag då så kände mig lite så här halv till så här, mina känslor för honom. Då började jag så här, skuldbelägga mig själv och... Bara, nej men gud, Jennifer, hur kan du ens tänka så här? Han är, vad letar efter hos en kille om inte Fredrik har det? Eller alltså så här, vem har det som Fredrik inte har?
Mm. Liksom. Kände du, jag kommer lite instickare och frågar dig.
Mm.
Kände du att Fredrik liksom på något sätt triggade dig till att få de här känslorna för dig själv?
Nej.
Nej.
Det var helt jag själv. Det var så knäppt. Men så jag, alltså det började på en sommar 2015. Nej, det kan ju inte vara. 2016 måste det varit.
Men vad var det som hände då?
Det var första lovet som jag typ var ensam. Alla hade dragit iväg på resa. Fredrik var ute och reste. Och jag var verkligen själv för första gången i mitt liv. Typ. Jag hängde inte så mycket med familjen. Och mina vänner var borta och pojkvännen och sådär. Då blir man så här själv. Och det var då jag började så här, tänka. Och tänka och tänka och tänka. Jag vet inte var de här tankarna kom ifrån. Men... De fick mig att må jättedåligt. Och jag vågade ju inte säga något till Fredrik. För att så här, jag tänkte bara att det här är hjärnspöken. Typ. Eller jag visste inte vad det var. Jag blev så här orolig och jag grät med mina föräldrar. Och de förstod ingenting. Och jag bara, men gud, hur kan jag inte gilla Fredrik? Han är hela paketet. Så här. Han är allt. Typ. Det var verkligen mina tankar. Vad är det för fel på mig? Liksom? Vad är jag inte dras till? Typ.
Men vad var det för tankar du fick då? Vad var det du tänkte på? Hur du såg ut, vem du var? Eftersom du började liksom...
Nej, men alltså, det var bara orokänslor. Så här, jag visste inte hur livet skulle se ut om jag och Fredrik gjorde slut. Alltså, det var verkligen så här, nej men du måste vara med Fredrik. För jag och Fredrik spenderade ju varje dag ihop.
Mm.
Alltså, okay. Så om jag då skulle göra slut med Fredrik, vem fan skulle jag hänga med? Så, alltså, det var bara orokänslor i överflöd. Och jag visste inte vad jag skulle göra. Så jag började ju prata med en kurator och det såklart visste ju Fredrik. Och sen liksom i slutet på sommaren så gjorde vi faktiskt slut. Men vi vart ihop igen efter typ en vecka för att det så här funkar inte. Sen så var vi ihop ett tag och sen min ångest var ju lite till och från. Och helt ärligt så minns jag inte riktigt hur min ångest var för 2 år sedan. Men... Den sitter ju fortfarande i idag. Och idag kan jag ha ångest över andra saker. Alltså min ångest är bara ett stort monster som konsumerar mig. Verkligen äter upp mig hel. Och gräver ner Jennifer långt inom mig. Jag var hos kuratorn idag och pratade om det här. Hon fick mig att må jättebra verkligen. Första gången på länge som jag mådde bra därifrån. Och då pratade vi om att jag verkligen känner att... När jag får sån intensiv och stark ångest så är det som att jag bara begravs alltså jättedjupt inom mig och hittar inte ut. Och framförallt när jag är ensam om dagarna. Typ idag, alltså jag bor ute alltså på vischan typ. Och mina vänner jobbar, min pojkvän gör lumpen, mina föräldrar jobbar, mina andra kompisar går i skolan, min lillebror går i skolan. Jag är ju ensam om jag inte har möten att springa på eller ärenden eller någonting. Och när man är där själv, har kraftig ångest, så är det, alltså, det är läskigt. Man hittar inte tillbaka till sig själv. Och jag vet inte hur det är för er, kära lyssnare, men så är det för mig. Och jag har... undersökt min psykiska ohälsa under de här 3 åren och det har kommit fram till att jag har ändå alltså inte stark men alltså lite lätt panikångest eller ja, panikångest och det är ju då när man får verkligen panikångestattacker Och ja, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara vad det är. Men man mår skit.
Men alltså om jag bara tänker på, för att jag har ju ändå hört det över telefon när du får panikångest eller när du under ett anfall eller så vidare.
Ja.
Och det är som att man pratar inte med dig. Man pratar med det lilla monstret i dig.
Ja.
För du är väldigt kall och man får inte kontakt med dig. Det är som att du inte finns där.
Mm.
Och det är verkligen som att alltså, du skulle vilja klösa bort ditt eget skinn typ.
Ja, alltså det är så här. Jag känner inte som mig själv. Alltså jag känner att jag tappar kontroll över min kropp, mina ord, mina handlingar. Alltså jag är inte rädd att jag skulle göra något med mig själv när jag är i det stadiet, utan det är bara väldigt läskigt att vara där. Det känns som att allt bara blir svart. Okej, jag kommer börja grina. Allt blir svart och så här, det kan sticka i mina händer och jag kan känna att jag typ tappar lite känsel och det blir tungt att andas och mycket jobbigt bara. Men jag skulle vilja säga att så här, det har varit sämre men det har varit bättre. Jag har ju pratat med min kurator nu som jag går till på UMO i snart ett halvår, ja, eller några månader. Men tidigare så har ju jag, då började jag på UMO och sen så gick jag till BUP för att de hänvisade mig dit. Sen så hamnade jag på en KBT-person. Sen så var det mycket så här skolkuratorer. Jag gick till läkare och utvärderade min ångest. Och det enda han gjorde var att skriva ut sömnpiller till mig, för jag hade svårt att sova. Han bara, ja.
Nej, classic.
Träna lite, här är sömnpiller för att det är svårt att sova. Typ. Har det gått, typ. Och det var verkligen den. Och jag kom hem gråtandes från min läkare. För jag bara, men skämtar han med mig? Alltså, vad... Jaha, så du, ska du lämna mig så här?
Ursäkta.
Ja, men alltså man blir ju kränkt typ.
Ja.
Och sen det började, alltså hela min ångest började med att jag kände mig väldigt snurrig. Så jag gick ju under en utredning i 6 månaders tid. Jag gjorde, EKG. EKG, sömn-EKG, blodprov, massa tester, hjärnröntgen. Alltså det började med att de trodde jag hade en hjärntumör. För att jag var så snurrig hela tiden att jag tappade balansen. Sen så trodde de att det var kristallsjuka. Och sen, alltså efter många prover och läkarbesök i 6 månader, så säger de, nej, det sitter bara i ditt huvud. Dina, alltså att du känner dig snurrig är helt i din inbildning liksom. Du inbillar dig. Jag bara okej, så jag har inbillat mig i 6 månader att jag är snurrig. Men alltså sen, absolut, det kan ju vara så. För att om jag känner mig snurrig en gång och börjar liksom, eller några gånger, och börjar liksom notera det, då är det klart att så här, om man tänker efter, bara känner mig snurrig, ja, jag känner mig lite snurrig liksom.
Ja, att man säger okej, ja.
Typ att man gör sig snurrig.
Mm.
Så efter det så tog nog min ångest fart lite mer. För att det inte var någon tumör typ. Eller alltså jag vet inte riktigt förklaringen bakom det, men...
Du insåg liksom att det var du och inte någonting, alltså yttre påverkan. Utan att det bara var du som påverkade dig själv. Så här på
precis. Jag vet inte om de har någon så här, alltså koppling till varandra, min ångest och den där hjärntumörgrejen. Men det var under samma period.
Mm.
Därför tänker jag att det har något med varandra att göra.
Okej, men om man tänker på hur din ångest kan påverka dig, alltså...
Idag eller då?
Ja, men om man idag vet då, hur du hanterade det liksom?
Idag så är jag ju betydligt mer utbildad. Kan man säga. Jag förstår mer om den och jag förstår mig själv mer. Jag förstår hur jag reagerar under mina små ångestattacker. Och jag har lärt mig att hitta ett ankare när jag väl har de här attackerna. Förut hade jag inget ankare och jag förstod inte vad som hände med kroppen alls. Jag kände mig så ensam. Jag kände att det var något som bara hände med min kropp och jag förstod inte vad det var. Och att jag gick i skolan i gymnasiet samtidigt som det här skedde var ju bara negativt. För att alltså jag fick ju mina attacker i skolan. Jag satt och skakade på lektionerna. Jag sprang ut ur alltså från klassrummen. Jag kunde få utbrott på vänner jättelätt. Jag hade inget tålamod. Jag började bråka superenkelt med mina bästa vänner. De förstod inte varför. Och ja, jag kunde få utbrott på lärare för att de gav mig dåliga betyg eller var otrevliga. Så här, jag var otrevlig en stor del under gymnasiet. Och var inte förstående för att mina vänner kanske inte förstod mig. Liksom, jag tänkte så här, men gud, de måste förstå mig att jag mår skitdåligt. Liksom, jag får vara så här mot dem. Alltså verkligen så.
Mm.
Idag så har jag förstått att det där var en del av min ångest som tog tag i det. Liksom. Men Madde, du skulle inte vilja gå in på din psykiska ohälsa.
Och du vill att jag flikar in med den först.
Ja, innan vi byter ämne.
Innan vi byter ämne. Förlåt, absolut. Ja, jag har inte... Alltså, jag har alltid nekat att jag har mått dåligt.
Ja.
För att jag tänker, nej, jag mår bra.
Du berättade ju för mig ganska... Alltså typ ganska... I mitten på våran vänskap, kan man säga. Ändå ganska direkt tycker jag att så här, du har mått dåligt tidigare.
Ja.
Och det var verkligen så här, något jag inte hade väntat mig alls.
Nej, ingen trodde om mig.
Nej, för att du är ju verkligen Susie Sunshine.
Susie Sunshine.
Ja, men som är glad och sprallig och taggad på livet. Och älskar allt och alla.
Mm.
Typ. Alltså verkligen den.
Mm.
Så när du berättade det för mig, jag hamnade lite i en chock. Jag började gråta, kommer jag ihåg.
Jag vet, jag bara,
alltså,
jämför, vad händer?
Nej, jag grät.
Det var så sjukt.
Du behöver ju såklart inte berätta allting om det, men nej. Berätta hur du har mått.
Ja, men jag började må dåligt i 8:an.
Mm.
Då började jag, alltså från att jag alltid varit glad till att jag förlorade väldigt mycket kompisar på grund av ett väldigt stort bråk i skolan. Och jag blev väldigt, väldigt själv i det. Och då blev jag precis som du, att jag helt plötsligt var själv.
Mm.
Vilket jag aldrig hade varit tidigare.
Nej.
Och att gå i 8:an, ha finnar, liksom,
glajer.
Ja, men glajer, på väg att utvecklas men var inte där. Och inte ha vänner under en period. Det var liksom...
Det är då det smyger upp på en. Alltså att när man väl är själv, när man väl är ensam.
När man sitter där och bara, aha, vad gör jag nu då?
Mm.
Det var då jag började må väldigt dåligt och gick in i mig själv för första gången.
Mm.
Sen så, det här pågick kanske i 6 månader.
Ja.
Och det slutade gott för att jag löste det. Och jag fick framförallt jag fick andra vänner, vilket jag är glad för idag.
Mm.
Och jag tog mig upp i det och jag blev starkare i det.
Mm.
Men jag har väldigt svårt att lita på mig själv.
När du mår dåligt?
När jag mår dåligt. Ja. Jag är jättesvårt för det.
För att typ att du är rädd för att du ska göra något med dig själv, eller för att du är rädd för dina tankar eller känslor.
No. Jag är väldigt rädd för mina tankar. Mm. Jag har för några månader sedan, första gången fick jag en panikångestattack. För första gången. Och det var i samband med dagen efter jag druckit alkohol.
Ja. Bakisångest och ångest.
Och ångest. Alltså det var...
Vilken jävla duo.
Nej, men för fan, jag visste inte vad som hände. För jag låg bara skaka.
Förlåt om det låter lite i bakgrunden. Madeleines...
Jag bor ju i en lägenhet.
Ja.
Vilket gör att...
De som bor över studsar jättemycket.
De alltså, har typ 10 barn, så det är därför.
Ja. Ni kanske inte hör.
Nej, förhoppningsvis hör ni inte, men vi hoppas att ni inte hör. Ja, det var i alla fall sjukt läskigt. För jag visste inte vad som hände. Och jag skulle lätt kunna bara klippa bandet på mig själv. Alltså för att jag ville bara få bort med det. Och jag ville bara, jag var så nära på att typ klösa ut mina ögon. För att jag fick inte bort det.
Mm.
Nej, det var, usch.
Har du känt att du har mått dåligt under gymnasietiden också?
Ja, Absolut. All den här
alltså på samma pressen. Sätt.
Ja, mm, jo. Jag har känt mig ensam. Första delen av gymnasiet kände jag mig ensam. Då hade jag, visst jag hade mycket kompisar, men jag hade inte mycket nära kompisar. Jag hade festkompisar, men jag hade liksom, jag hade typ ingen som jag kunde vända mig till och prata med. Vilket gjorde att jag också återigen gick in i mig själv. Och det märkte min dåvarande pojkvän då, Tom, väldigt mycket. Och hur jag förändrades när jag faktiskt fick, ja men, riktigt bra vänner igen. Jag påverkas jättemycket av de människor jag är med. Och om jag får inte sätta sig i ett rum för själv för länge.
Nej.
För då tinar jag bort, typ.
Mm.
Jag vet inte varför. Vi är lite lika på den
ja.
Punkten.
Ja, alltså jag, helt ärligt, jag tror inte du hade pallat en dag i mitt Nej. Vardagliga liv.
Nej, aldrig.
Alltså jag känner att jag håller på att tina bort.
Mm, jag förstår det. Alltså för att just det här att du är mycket själv.
Mm. Mitt jobb är ju så.
Ja, ja, och det är liksom det, är det du linade på. Att liksom, du filmar.
Sitta själv.
Jag sitter själv. Men du liksom, du filmar och du gör liksom, du gör sådana grejer.
Mm.
Men perspektiv till, jag liksom, nej, jag fattar att det är jobbigt för dig. Jag sitter ju och svarar telefon hela dagarna. Jag har 10 000 kollegor. Alltså jag är ju kul.
Alltså det är ju vissa dagar som jag tänker så här, nu är klockan 3 på eftermiddagen och jag har inte hört min röst än.
Nej, det är sjukt.
Alltså det är så här, ska jag börja prata med mig själv? Är jag galen? Det är så här, då vill jag bara plocka upp telefonen och ringa någon liksom.
Mm.
Men det går ju inte. Du jobbar. Mina andra, eller några av mina vänner går ju fortfarande i skolan. Mina andra vänner jobbar jag också. Felix i lumpen. Mina föräldrar jobbar. Absolut, jag kan ringa mami, men...
Men det blir så här...
Hej mamma, jag vill bara höra min röst. Lite grann, vill du prata med mig?
Men har du tänkt på... jag känner att jag var klar med mitt ämne där. För jag är ledsen, jag har inte kommit lika långt i min utveckling som du har. Med att prata om det.
Nej.
För att jag pratar fortfarande med mig om med min psykolog. Hur jag ska öppna mig kring det. För att... Det är inte alls många av mina vänner som vet att jag mår psykiskt dåligt mellan varven.
Men hur känns det att öppna upp dig så här inför podden nu då?
Vet inte. Jag hoppas att kanske någon kan relatera och liksom känna att jag är också svårt. Men jag tycker det är viktigt att kunna prata om det. För det blir så mycket lättare när man pratar om det.
Mm.
När att jag ens vågar öppna upp mig för dig, det är ju helt sjukt.
Ja.
Men det kändes som att du hade liksom, jag vet inte, att du förstod mig i det typ.
Ja.
Ja, och det är inte så många som gör det.
Inte.
Tycker jag.
Nej, men det är många som inte vet vad de ska säga riktigt.
Nej, precis.
Jag kände att liksom det enda sättet jag kunde svara på när du berättade för mig var att bryta ut i gråt. Mm. Och vilket jag verkligen gjorde. Eller det var min första reaktion. Alltså jag... Det är ju för att så här, jag vet själv hur dåligt man kan må eftersom jag själv mår så dåligt. Och att då bara tänka att så här, du har också mått så dåligt gör ju mig ledsen. För att så här, jag önskar ingen att må så här dåligt. Men jag har alltid haft ganska lätt att prata om saker. Liksom med min kurator nu, hon är ju helt ny. Jag har pratat med alltså, tiotals människor. Och det, alltså direkt när jag kom till min kurator, nu min nya på UMO, så bara, det här mår jag dåligt över, det här skulle jag vilja prata om. Så här, hon behövde inte låsa upp mig någonstans, utan jag var som en öppen bok. Men jag säger till henne, det här tycker jag är lite jobbigt att prata om. Så här, vi får ju ut väldigt mycket av våra samtal just för att jag väljer att öppna upp mig. Och då går ju processen snabbare med att må bättre.
Mm, precis, det är jätteviktigt.
Ja. Men sen, det är ju pissvårt att bara sitta och öppna upp sig sådär. Man skäms. Man känner sig naken, blottad. Det är inte en kul känsla. Men
alltså, jag känner ibland så här att när jag mår som sämst, typ så här, varför ska jag må dåligt? Jag har det här och det här och det här.
Exakt.
Så jag känner typ att jag inte får må dåligt.
Ja.
Vilket är en sjuk känsla. Varför skulle man inte kunna få må dåligt?
Mm.
Men jag känner verkligen, jag får skuldkänslor. Jag får ångest för att jag har ångest. Alltså, det är så här, jag vet inte. Det är så jävla svår känsla.
Ångest är svårt.
Ångest är så jävla svårt.
Den är svår att förstå sig på. Alltså, det handlar väldigt mycket om självinsikt.
Mm.
Att förstå saker om sig själv. Och det är ju läskigt att göra. Det är så här, Nej tack. Jag trivs som det är. Liksom, jag har ju fått lite mer ångest nu efter skolan. Jag träffade ju Frida nu innan jag kom hit idag till Madeleine.
Ah, vad mysigt.
Ja, och då sa hon, Jennifer, kan inte du prata lite om alltså ångest nu efter skolan för en som tar studenten? Vad gör man med livet?
Nej, fy fan vad jag har haft ångest.
Okej.
Okay. Vilken
fråga.
Vilken fråga, fy fan.
Känner du att så här, du har fått mer ångest nu efter skolan än vad du hade innan?
Ja.
Du har det?
100%.
Mm.
Jag har sån ångest över att jag inte har börjat plugga än. Att jag...
Men du är ju på väg.
Nej, men det spelar ingen roll.
Jag är ju inte på väg någonstans. Jag har inte ens kollat om jag kommer in någonstans.
Alltså... Jo, men du är ändå på väg. För du har liksom, din karriär handlar om att liksom, du kan bygga upp och liksom göra grejer. Du är liksom på väg. Det är klart, alltså både du och jag har fått mer ångest efter gymnasiet. Fast på olika sätt kanske.
Ja, jag har ju det för att jag känner mig ensam.
Mm.
För er som inte vet och så följer mig på YouTube och Instagram... Ni ser ju mitt glammiga liv, tänkte jag säga. Mitt förfinade jag. Mina bästa sidor. Och det kan jag må rätt dåligt över. För att de ser ju inte att så här, jag verkligen kan sitta hemma 3 dagar i sträck, bingea Netflix-serier, trycka en Ben & Jerry och käka skitdåligt för att jag är lat. Inte fixa mig någonting. Så här, jag säger typ att jag gör mycket saker, men egentligen så kanske jag bara sitter och svarar mejl en hel dag. Alltså för mig är inte det så mycket. För mig en hetsk dag är typ idag. I morse, telefonmöte, sen Umo, sen in till stan till mamma och pappas kontor, sen in på ett möte, sen hem hit och podda liksom. Det är en full dag för mig.
Mm.
Men så här, hela den här veckan som har varit nu, vad fan har jag gjort med mitt liv? Absolut 0 saker. Alltså, och det har jag haft liksom jättemycket ångest över, att jag knappt har gjort någonting den här veckan.
Alltså jag tänker på det på influencers och YouTubers och alla. Man kanske är samma influencers bara.
Mm.
Och hur mycket, jag tror hur mycket bättre folk mår. Typ vi säger JLC. De är 3.
Mm.
Och de gör saker ihop varje dag. Det kanske också blir tråkigt för att de träffar bara de 3.
Men jag tror dock inte de hade liksom klarat sig på egen hand.
Oj. Nu var det hård. Alltså jävlar.
Eller
det,
alltså absolut. Alla 3 var ju komiker innan.
Ja.
Men sen så gjorde ju alla de 3 samma grej. Förlåt alla JLC-lovers. Jag diggar JLC som fan också.
Ja, jag älskar dem. Jag blir jätteoffended.
Jag kan inte se dem vara var för sig. Nej, men jag tycker att de lyfter och kompletterar varandra på ett bra sätt.
Verkligen. Och det var det jag tänkte. Tänk om du hade hittat en partner som du verkligen... Alltså, tänk om du hade skapat typ en JLC-grupp.
Men jag har ju dig.
Ja,
men vi har ju podden.
Ja, men någon som...
Vad är frågan?
Någon som vill vara med på din YouTube-kanal.
Men jag vill inte dela min YouTube-kanal med någon. Jag har byggt upp min YouTube... Oj, vart du kränkt?
Jag
vill inte dela min kanal med någon. Då vill jag börja en kanal från scratch, liksom.
Okay.
För att nu har jag ändå byggt upp...
Ett varumärke,
typ. Mitt namn till... Ja, alltså till en viss nivå. Och då vill jag inte bara helt plötsligt låta någon annan glida in på en räkmacka och bara, tja, nu ska jag ta halva kanalen.
Jag tänkte typ så här, om du och en
annan influencer,
precis, skulle starta typ som de har gjort. De var ju 3 influencers som startade någonting ihop.
Mm. Jag, Lin och Frida. Drömtrio.
Jag hade lätt kollat upp er 3.
Jag hade också kollat på oss.
Mm. Vi pitchar det nu. Att må dåligt, som du har gjort, Jempa, så kan det ju faktiskt gå ut över dig. Man kan ju göra illa sig själv. Ja. Och det vet ju jag att du har gjort. Kan du berätta mer om det?
Jag har gjort illa mig själv på olika sätt. När jag var typ 12, då mådde jag för sig inte dåligt, men då rökte jag en hel del. Mamma och pappa. Men mina föräldrar kom på mig, eller skolan tvingade mig att ringa dem, och så fick jag
på riktigt.
Ja.
Fan vad sjukt.
Vi har pratat om det.
Ja. De måste stänga.
Ja, sen så slutade jag för att jag diggade det inte alls. Jag gjorde det mest för att det var coolt.
Om du är fett cool.
Men så det är ju något som jag har gjort på fester typ, att jag har druckit lite extra alkohol eller jag har tagit någon extra cig typ, eller tagit en cig typ för att såhär dämpa ångesten lite. Så det tycker jag är ett självskadesätt.
Mm.
Sen har ju jag, gud det här är inte många som vet, och gud, jag tycker det här är jättejobbigt, jag har ju skadat mig själv genom att jag har skurit mig själv. Det har aldrig kommit så allvarligt att jag behövt sy. Jag vet inte riktigt hur man klassar att skära sig själv. Men jag har medvetet gjort illa mig själv.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Det har inte blivit några större ärr, så var inte oroliga. Alltså man ser ljusa nyanser på min arm från det, men det är liksom inget som syns idag, för att tack gode gud så gjorde jag inte så djupt. Det här vet även mina föräldrar om. Och jag tycker det är väldigt pinsamt att jag har gjort det.
Det ska du inte känna.
Jo.
Jag ska inte känna att det är pinsamt, jobba.
Jo, men det känns som att jag är bättre än så. Alltså...
Men alla som gör det är bättre än så.
Mm.
Det är bara, alltså... Jag tycker vi går in på hur kom du dit? Hur vågade du... Alltså, för jag tänker...
Hur jag vågade göra det?
Ja, hur vågar man göra illa sig själv?
Men man är så ledsen. Och jag tror att det är ett litet rop på hjälp också. Lite så här, se mig, hör mig. Och hjälp mig lite. I gymnasiet så var jag väldigt... Jag sa typ att jag mådde bra. Men jag visade det ändå för mina vänner. Bara, men jag har gjort det här typ. Men jag mår bra. Alltså jag skäms jättemycket att jag gjorde det. Men så här, det kunde ha varit så här på hela armen typ. Och de bara, men... Jennifer, vad fan? Typ.
Ja, vad fan?
Och jag tänkte så här, nej men det försvinner. Alltså,
men när gjorde du det? Alltså, vad är det för tidpunkt?
Det här var typ i tvåan.
Nej.
Jo, så det var det... När jag gjorde det som mest var ju under gymnasietiden.
Mm.
Och jag vet inte riktigt själv varför jag gjorde det. Jag tror att mitt självskadebeteende hade att göra med att jag kände... Det hängde ihop med min ätstörning som jag också hade. Gud vad jag låter som ett problembarn. Men jag har också haft ätstörningar. Och jag tror att de hängde ihop lite. Jag kände att jag ville gå ner i vikt. Jag kände att jag inte var snygg nog. Det var sällan jag fick höra såhär, nu vill jag inte trashtalka Fredrik. Absolut inte. Han var bra på så många sätt. Men inte det här. Och det var att ge mig komplimanger när jag stod i underkläder typ. Och det är ju ändå den känsligaste sidan. Få se varandra som man är typ.
Det är jätteviktigt att ge mig varandra komplimanger. Under
och jag kände ändå att jag var så givande. med sådana kommentarer till honom. Och absolut att han kunde säga det ibland. Men jag kände att jag behövde höra det mer. Sen så är ju såklart han inte anledningen till varför jag hade ätstörning. Utan det var ju så här, man triggades av varandra i skolkorridoren. Ja, hon var jättesnygg för hon är jättesmal. Eller, och jag vill också vara så smal som den här Victoria's Secret-modellen. Jag började ju följa massa konton på pinsmala tjejer. För att jag bara, så där vill jag se ut.
Kan vi ta en sekund för att alltså, det var jag som upptäckte det här. Kommer du ihåg det? Ja. Jag satt och kollade på din Instagram. Jag bara såg alltså, smala tjejer efter varandra bara radades upp. Jag bara, vad är det här för konto?
Du bara, Jennifer, ta din mobil. Jag mår skit efter 15
alltså,
minuter.
Jag satt där alltså, max en kvart och jag bara, jag mår så dåligt av att kolla på den telefonen. Jag kände mig fet, jag kände mig ful, jag kände mig äcklig. Och jag, alltså, jag hade bara kollat på Instagram. Max en kvart.
Ja. Förstår då hur jag har känt
efter typ 10 år.
Ja men okej, efter typ 2 år.
Ja men alltså,
så det är, alltså jag har ju triggats väldigt mycket av Instagram.
Mm.
Och sen just att jag är en offentlig person, att jag vill alltid snygg ut.
Du måste ju vara snygg typ.
Ja, jag känner lite alltså, jag känner väl inte så jo, jag kan känna lite så nu också, men inte lika mycket som jag gjorde då. Förut var det så här, jag måste vara smal, snygg, blond, söt, sexy. Alltså allt sånt. Och jag... Det var under en period som jag gick ner 6 kilo på en månad. Av att sluta äta. Jag tränade. Och på det här... Alltså när man slutar äta så ökar ju ångesten väldigt mycket. Man får svårt att sova. Och då började jag träna för... en annan anledning, och det var ju att få bort ångesten. Och då kunde jag verkligen gråta samtidigt som jag var ute och sprang, för att jag mådde så skit och jag ville bara bli av med ångesten. Och jag kände så här, nej, jag kan springa hur länge som helst men min ångest försvinner inte. Så jag verkligen kunde gråta, och när jag kom tillbaka så kunde jag gråta med mamma och bara, det försvinner inte. Alltså jag har verkligen varit in a bad place.
Mm, ja, verkligen.
Och gud vad jag känner mig naken som berättar allt det här. Mm. Men jag får lite så här kalla kår i kroppen.
Nej, hjärtis.
Jag slutade äta i skolan. Och det var min mamma som sa till mig. Jag märkte inte riktigt att så här, jag gick ner i vikt. Men jag försökte gå ner i vikt. Jag såg aldrig att jag gick ner i vikt förrän jag ställde mig på vågen. Liksom. Och att väga sig i den åldern är ju inte hälsosamt. Så. Vi pratade om det nu innan vi startade podden. Att nu är liksom första gången i mitt liv som jag faktiskt varit hälsosamt.
Du är första gången normalviktig.
Exakt.
Ja. Vilket är sjukt. Du är 19 år och för 20 års liv är normalviktig.
Ja. Men sen har jag aldrig varit anorexia smal så att säga. Alltså riktigt, riktigt smal. Men jag har varit så smal att man såg revbenen. Min mamma liksom kommenterade någon gång när vi bodde i Vigbyholm förut. Och bara, äter du någonting? Typ. Ser så smal ut. Och jag var lite så här... Oh, tack. Alltså,
oh my God.
Det hade gått så långt typ. Men det var då jag också insåg så här, ja, jag är fan smal liksom. Och min pojkvän hade inte sagt någonting.
Och det är sjukt.
Det tyckte jag var väldigt konstigt. Det är så här, alltså, jag kommer ihåg att jag verkligen sa till honom bara, hallå, ser du ingenting? Jag har gått ner 6 kilo den här månaden. Ser inte du att jag inte äter? Varför ber du mig inte äta när vi går ut på restaurang? Varför ber du mig inte äta när vi käkar lunch ihop? Varför ber du mig inte äta chips med dig? Liksom,
verkligen, det är sjukt, ja.
Lite så. Och han sa inget i underkläder heller. Och det var då som han bara, oj, men gud, ska vi gå och äta? Verkligen visste inte han skulle...
Och det här är så här klassisk kommentar. Så här, vi kan gå och äta då. Man bara, men det är ju inte det jag menar. Det är ju, du skulle ha sagt det här för typ 10 månader sedan.
Ja. Och man ser på mina gamla bilder från 2016-17
ja.
Att så här, mitt ansikte var ganska insjunket. Inte så mycket, ut. Men ja, trött, smal, blek, dåligt hår. Man såg mina revben och höftben. Jag var bara, och mina lår, oh my god, mina lår var så smala. Och faktiskt tog jag mig ur det. Men sen i slutet, gud jag känner att det är bara jag som har poddat eller sagt
ja,
någonting.
Ja, men det är så här, det här, jag tänker att det här avsnittet, det är verkligen, för du har upplevt så mycket och jag känner att de får relatera till dig. Jag kommer min stickare, jag lovar.
Bra, det behövs.
Ja.
Men sen i slutet på trean, när jag träffade Felix, det var inte han som fick mig att må dåligt, men jag kände så här, ja, nu har jag en ny kille igen, dags att bli snygg, typ.
Ja, det är en jättepress när man träffar en ny.
Ja, det var det. Men ja, så jag började utveckla någon slags, jag vill inte säga bulimi, men jag började stoppa fingrarna i halsen när jag träffade Felix.
Det har inte du sagt till mig.
Nej, det har jag inte sagt till så många. Men det gjorde jag. Det gick aldrig så långt att jag gjorde det flera gånger om dagen. Det kunde, alltså jag gjorde det när jag kände att nej, nu har jag ätit för mycket. Eller nej, nu åt jag mycket skräpmat eller sådär. Och det här är inget jag tog upp på min kanal heller. Inget som jag gick ut med och knappt pratade med mina vänner om. Eller sådär. För jag har varit med om ätstörningar tidigare. Och jag vet att man får inte det stödet man önskar från nära och kära, liksom. Så det var Felix som kom på mig.
Nej.
Mm. Och han är faktiskt den som har fått mig att bli normalviktig idag. Faktiskt. Han har hjälpt mig, alltså, något otroligt. Det, alltså jag, alltså jag blev verkligen rörd. Men
jag blev också rörd, det är jättefint.
Han har liksom fått mig att älska min kropp. Han har fått mig att liksom känna att det är okej att äta max 3 dagar i veckan. Det är okej att liksom äta gott, typ. Och han satt med mig väldigt ofta när vi åt. Han såg alltid till att jag skulle äta upp. Han sa alltid, nej Jennifer, 3 tuggor till. När jag hade ätit de där 3 tuggorna så bara, nej, 3 tuggor till. Han verkligen matade mig. Och frågade, eller frågar fortfarande, liksom, har du ätit idag?
Inte för att, alltså, du behöver det. Du behövde verkligen det. Du, ja. Du behöver det. Du behöver det. Ja, om man skulle tappa dig igen, om man skulle sätta dig i ett ensamt rum, då hade du just ätit igen. 100%.
Gud, ja. Nej, men alltså, idag så mår jag bra. Med ätstörningen, så att säga. Alltså, sen, det är klart att man har dåliga dagar som man känner sig, ja, oh, jag kommer inte in i de här jeansen. Det känns sådär.
Idag blir det ett äpple, liksom.
Ja, eller typ när ens trosor börjar skära in lite. Alltså då är det så här, snälla, jag köpte de här 2 månader sedan. Vad är det som sker? Alltså då mår man dåligt. Men så här, okej. Okay, vill du se ut som en 14-åring resten av ditt liv?
Mm.
Nej. Vill du ha storlek XS resten av ditt liv? Nej. Sen om man har det och inte kan röra det, då är det en helt annan sak.
Ja,
men jag som kan göra något åt det, så måste jag göra det, för att jag vill inte vara undernärd med flit. Och sen om man har en sån ätstörning som man inte kan kontrollera över, är ju det en helt annan femma. Men jag som ändå har fått kontroll över min ätstörning väljer att göra något åt det och lägga på mig den vikt som jag behöver. Och det har varit jättetufft. Det har ju varit en jättestor förändring. Alltså min kropp har ju förändrats jättemycket på bara ett halvår. Liksom.
Du har fått bröst. Du har fått en stjärt.
Ja, bröst och rumpa har jag fått. Och Felix kommenterade hela tiden bara, älskling, du har fått kurvor. Du har fått en röv. Du var platt när vi träffades. Alltså han är så glad för att jag har fått en rumpa.
Ja, men jag är också glad. Jag är glad för din och Felix skull. Framförallt Felix skull. Men verkligen.
Så Det känns nice att get.
Have a good. Just nice. Men jag är bara så glad för din skull att du har lyckats ta dig ur det Och att du mår så mycket bättre idag.
Ja.
Men jag tänkte faktiskt att vi går vidare på just hur man gör som närstående till någon som har någon form av psykisk ohälsa eller mår dåligt.
Precis.
Och hur man gör.
Du har ju varit med om att dina vänner har haft ätstörningar och mått dåligt.
Ja.
Hur var din roll? Hur agerade du? Hur hjälpte du dem?
Jag tycker alltid att man ska finnas där. Och jag tänker att jag ska inte ta rollen som psykolog här. Utan jag tar rollen som en bra vän.
Mm.
Och jag tar rollen som att göra den här människan glad och få den på andra tankar.
Mm.
För om man jag kan lätt bli att jag gärna tar psykologrollen och pratar om problemet. Men jag har inte kunskapen, jag har inte utbildningen till att göra det.
Nej.
Vilket gör att det kan bli väldigt fel.
Det blir en sån stor... Alltså, det blir ett sånt sort ansvar på en som inte är utbildad och bara som är en vän.
Verkligen.
Det ska inte vara ditt ansvar att lyfta upp en annan person. Sen om man kan hjälpa till, absolut, då ska man göra det. Men du kan inte vara den som löser en andras problem. Alltså, jag överlevde, eller vad man säger. Jag tog mig ur min ätstörning genom mig själv.
Precis.
För att jag kom till en insikt att jag måste sluta med mitt beteende. Alltså det handlar allt om mindset. Vad man sätter in sin hjärna på att göra.
Mm.
Och så gör den det. Typ. Eller det var så det var för mig. Jag vet inte hur det är för er som lyssnar. Om ni känner, nej men där har du fel Jennifer. Liksom. Mm. Men för mig var det så.
Nej men absolut. Ja, men jag tror det är jätteviktigt för att det finns mycket medmänniskor som tycker det är svårt att hantera.
Mm.
Och när man ser, man ser en kompis gå ner i vikt, vad gör man?
Mm.
Ska man kommentera det? Ska man prata om det? Det är jättesvårt.
Når man ut till föräldrarna?
Ja men precis. Och vad gör föräldrarna då? Hur som förälder ska man hantera det?
Grejen är det, jag har ju varit med om föräldrar som inte gör någonting alls.
Ja, precis.
Inte för att det nödvändigtvis behöver vara mina, men så jag har hört om föräldrar som inte riktigt tar ställning. Eller vad jag vet, eller vad jag har hört och vad jag känner. Typ. Och det är svårt då. Det är så här, okej, men hur hjälper man den här stackars människan? Det handlar ju lite om liv och död. Alltså det kan ju göra det i vissa stunder.
Verkligen. Hur får man... Men om vi börjar med en människa som har panikångest och är i depression. Hur man får den att kanske komma ur det som medmänniska.
Mm.
Och då tror jag det är viktigt att prata om det. Att få den här människan kanske att förstå att... Nej men just det, jag mår ju inte bra. Och få den att kanske börja prata med någon som har lite mer erfarenhet kring det. Typ en psykolog eller... Någon på BUP eller någon på UMO. Det finns ju, i den här åldern finns det ju gratis medel här i Sverige. Vilket är underbart.
Mm.
Och utnyttja dem. Boka en tid på UMO och du får prata med en psykolog inom en vecka. Liksom. Det är fantastiskt.
Det är det jag har gjort nu. Liksom.
Ja, precis. Och de är ju hur bra som helst. Det är det också jag har gjort under tiden.
Mm. De funkar för stunden, tycker jag.
Absolut. Och de kommer med knep. Jättebra knep. Jag har faktiskt ett knep jag vill dela med mig av.
Ja.
När man får panikångest.
Okay.
Då sätter man ihop sina händer.
Som en fjäril.
Som en fjäril. Och lägger dem in mot bröstet. Man ska helst inte ha kläder på sig. Och sen så gör du som fjäril, som att det är vingar. I takt med ditt hjärta. Så kommer din kropp känna att du kramar den själv. Och du kommer bli lugn.
På riktigt? Gud vad fint.
Jag vet.
Det ska jag göra nästa gång.
Mm. Och det är ganska mysigt att sitta så här och krama sig själv. Typ.
Det är som att krama ens tuttar.
Typ. Ja, men du sitter alltid och kramar dina bröst.
Ja.
Ja. Jag kan ju få upp båda mina händer. Jag måste trycka upp dem. Nej, men, nu tar jag ändå upp tröjan igen. Tredje gången en dag. Du har tagit en jättefin BH. Jag gillar hur du sätter mitt där. Nu är vi off track.
Jag har fått bröst.
Ja. Jennifer är så nöjd. Jag älskar det här. Jag älskar det här. Det är det här jag gillar.
Det är så fint. Jag sa det till Felix igår. Älskling, har du sett att jag har fått bröst? Ja, älskling, du har sagt det förra veckan och förra veckan.
Och veckan innan det.
Vi har konstaterat att du har bröst.
Och veckan innan du jämförde med Maddes bröst. Och veckan innan du jämförde.
Han är trött på mina bröst nu.
Älskling.
Kan du bara klämma en gång till?
Verkligen. Men det är faktiskt, jag skulle vilja köra Erik också lite.
Ja.
För det här får också mig att få mig att må så bra över min kropp.
Shout out Derek.
För varje gång jag tar mig kläderna är jag såhär, nej men hallå.
Det är riktigt.
Jag så här, rycker tag i mig så här, men det, och jag blir så jävla glad varje gång jag
säger. Det var yes.
Yes.
Work it.
Nej, men verkligen, jag blir glad varje gång jag tar mig kläder. För han är såhär, nej men hallå.
Det är bara, snälla för jag tar med mina kläder för dig.
Nej,
nu. Jag behöver bekräftelse.
Jag menar verkligen, om man har haft en dålig dag ska gå och lägga sig och så
nej. När man kommer hem in i köket. Nu ta med mina kläder. Ge mig komplimangen.
Älskar mig, älskar mig.
Han bara,
skit på
det. Mår dåligt.
Nej, okej. Okay, men det är fan, det är, tack älskling. Det är jättefint av dig att du gör det. Ja. Även fast du är trött och har jobbat en hel dag och har varit på träning så kommer du ändå hem och är såhär, nej men hallå.
Nej men hallå.
Och det uppskattar jag som fan. Det är så snällt. Jag tänker, det är lite olika när man mår skit eller malt skit, men alltså när man mår psykiskt dåligt i form av depression och när man har ätstörning.
Ätstörning skulle jag säga att man ska nog agera lite snabbare.
Precis, det är det vi kommer till.
Ja.
Som en människa, alltså framförallt som
för det kan
förälder.
Gå jävligt långt. Ja. Liksom så fort jag nämnde för min nya kurator så här, ja men jag har haft lite ätstörningar liksom. Hon bara, okej, okay, då vill jag jättegärna att vi pratar om det nu så att jag vet om jag ska skicka lite BUP eller någonting. För det var därför jag har varit på GUP. På BUP och även KBT just för mina ätstörningar. Och jag minns inte det här så mycket för att jag har förträngt det här. Jag minns knappt våra samtal. Dock var de inte så många, men ändå några stycken.
Skulle du vilja gå till BUP igen?
Nej.
KBT?
Nej. Jag känner att jag klarar mig med UMO just nu. Det är inte så allvarligt. Och sen är jag ganska van vid min ångest. Så att jag har lärt mig att hantera den på ett sätt som jag inte gjort förut.
Men jag tänker, som förälder, som en människa, tror jag det är helt viktigt att vara någon som till exempel har bulimi eller som inte äter, att vara på den. Precis som Felix säger, ta 3 tuggor till.
Mm.
Att vara som en liten morsa.
Mm.
För det är jätteviktigt att man inte fortsätter. Och om du inte kan spy, ja, då måste du behålla din mat.
Mm.
Om du måste äta så måste du äta.
Om du spyr, då får du äta igen.
Precis. Det är så här, då får du äta igen. Alltså man får vara stenhård. Och det här tycker jag inte aldrig man ska lägga på en kompis. Men nej. På en förälder. Självklart. Som mamma och pappa ska man vara stenhård.
Mm.
Absolut. Och även som kompis tycker jag att man ska ha koll. Jag vet ganska nyligen några av mina i min kompiskrets. Där en person, de har upptäckt att hon har bulimi. Att hon spyr upp sin mat.
Mm.
Och när de upptäckte det så tyckte jag att de agerade ganska bra. För de blev inte arga, de var förstående. Men de, sen dess är de på henne och säger, du äter upp det där och du får inte gå på toa själv nu.
Nej.
Och hon har ju faktiskt blivit normalviktig igen efter ett år.
Mm.
Och det känns ju jättebra.
Mm.
Faktiskt.
Ja, var där då vet man liksom. Mm. Det är det som krävs.
Tror det är lättare att behandla någon som är ätstörd för att då kan man liksom vara hård och mer konsekvens än om du liksom, ja, men är deprimerad. För då är du mer inne i dig själv. Det är svårare att nå någon kanske som är inne i där.
Ja, alltså att vara deprimerad handlar nog lite mer om att prata med varandra. Det behöver inte vara så här, men du, hur mår du? Utan nej. Det kan vara så här, hej, vill du dra till kafeterian och köpa en kaka typ? Eller... Vill hänga efter skolan. Lite att så här, uppehålla personen från att vara ensam. Och inte tänka så mycket. För en dag som man är glad kan liksom sitta i jättelänge.
Gud ja.
Liksom 99% av gårdagens tankar sitter ju i till dagen efter. Jag tror att det är något sånt. Eller 98-97% eller sådär. Och om man då har en dag där man mår så här bra för att man är med någon, man, alltså med en kompis och man har kul, man mår bra, man äter bra, liksom dagen efter.
Du vaknar upp och är glad oftast.
Ja, oftast så är det ju så. Och det vet ju jag själv, för det har jag varit med om. Och sen jag har ju lärt mig väldigt mycket om just psykisk ohälsa under de här åren. Så jag vet ju att det funkar, i alla fall för mig. Sen, alltså psykisk ohälsa är ju så himla personlig.
Det är ju verkligen till person.
Men det här är ju något man kan pröva. Liksom. för att se om det funkar. Mm. Så här, ah, nej, men jag vet att min nära tjejkompis eller killkompis inte mår så bra just nu. Då tar jag liksom min eftermiddag ledig och hänger lite där.
Med henne,
liksom.
Eller honom. Och bara chilla och bara ser.
Jag tror det hade jag uppskattat om mina kompisar hade gjort för mig. Det gjorde de ju också. Ett tips, typ.
Mm, verkligen. Och känn aldrig att man tar för mycket ansvar själv. För att oavsett vad som kommer hända med den här människan så är det inte ditt fel. Det är jätteviktigt att veta. Du kan bara göra ditt bästa, precis som Jennifer säger, och ägna kanske lite mer tid och för att fördriva den här människans tid.
Mm.
Faktiskt.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
För att avsluta den här podden tänkte jag nämna tre tips om, för personer som mår dåligt, för att må bättre.
För oss med psykisk ohälsa?
Ja.
Okej, okay, ge mig tips.
Yes. Tips nummer ett. Uh-huh. Om du inte träffar en psykolog, gör det.
Oj, oj. Vilken idé.
Tack så mycket. Tips nummer två. Ät mer hälsosamt.
Ja.
Ja.
Jag har liksom suttit och
kolla på dig.
Det är så jag har fått min rumpa. Det är så jag har fått min rumpa och mina bröst.
Jag vet, älskling, jag vet. Men du behövde ha fett. Du behövde liksom komma över det här steget. Du behövde liksom 40 påsar max innan du liksom.
Okay.
Ja, men du behöver det.
Men nu kan jag äta hälsosamt.
Nu kan jag äta hälsosamt. Nu har du fått din rumpa. För du fan börjar äta hälsosamt. Nej, nej, men börja äta hälsosamt.
Sant.
För det blir det som kommer i kroppen, det går även ur kroppen.
Mm.
Så om du äter bra kommer du må bra. Mm. Och det tredje tipset är att börja träna. Mm. För att utsända endorfiner. Och endorfiner gör dig glad.
Vet du vad som också utsöndrar endorfiner?
Choklad.
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 Så det är det jag äter. Yeah. För att få mig glad. Faktiskt, jag har ju inte varit den som har liksom tränat för att få bort min ångest. Det gjorde jag i början.
Ja,
men nu,
när du grät.
Alltså, ja, exakt.
Och jag vet att okänslosamt. När du grät. Det var inte så jag menar.
Nej, men nu, sen nu. Jag är ju inte den. Jag borde ta mitt
du borde röv. Du borde ta din röv och börja träna med mig.
För jag har ju ett gymkort till april.
Vi kan ju gymma på samma gym.
Jag betalar ju liksom 300-400 kronor i månaden för det här kortet. Jag har varit på Sats liksom 2 gånger i mitt liv.
Men vet du vad, du är en
årsmedlemskap.
Det är så illa, det är så illa.
Ja. Tack för mig.
Ha det gott. Hej. Men och så man kan träna, när jag gick på gym och sim, by the way, det bästa gymmet på den här jorden. I Vallentuna, okay. Emma sa.
Vänta, jag gick också där.
Men alltså, det är så fint.
Det är jättemysigt där.
Ja, det är typ såhär 10 våningar, typ såhär 17 barer med såhär ingefära shots och grejer.
Ja.
Och det är såhär, de har en spadel.
De har en simhall.
De har fucking simhall. Alltså, gym och sim, akur, kurter.
Akur, kur.
Tyvärr ligger lite för långt bort för att jag ska kunna åka dit.
Jag borde faktiskt gymma där också.
Verkligen. Men när jag väl åkte dit, de har ju liksom, de har alla pass i hela världen. Så att jag kan gå på hotmoy, du vet så här mikro
hotmoy.
Så här, mikroyoga, att man är yoga i ett varmt rum 40 grader. Det var jättetrevligt, eller bara ta en
det lät yoga. Inte alls trevligt.
Det är trevligt. Man svettas i sina ögonblober typ. Alltså det rinner liksom svett.
Du säkert överallt. Inte i tårar.
Nej, jo nej. Alltså du svettas liksom under dina naglar typ. Alltså det är så här, okay. Det är så trevligt. Jag tycker att det är trevligt att man
svettas. Svettas ur nippen.
Ja. Det kommer, istället för mjölk kommer det svett ur i nippen. Liksom. Det är så det handlar. Nej, men de hade, och man behöver liksom inte åka till gymmet och köta ett pass. Liksom. Man kan åka dit och göra yoga.
Mm.
Det är okej. Och det finns även sådana pass.
Nu är det här inte ett samarbete med Gym
och
Sim.
Nej, absolut inte. Jag bara älskar er. Och jag hoppas att ni hör det här.
Och kontakta oss. Jag kommer tillbaka.
Nej, verkligen. Vi kanske ska klippa bort deras namn.
Nej.
Nej, ni får vara med. Ja, men ska vi wrap this up?
Avslutningsvis då, hörni. Jag hoppas att det här avsnittet gav er något lugn i att ni inte är ensamma om ni mår dåligt. Eller upplever att depression, upplever ångest. För det är aldrig något som ni är. Det är aldrig en stämpel som ni är. Utan det är något ni upplever. Det är som ett moln som kommer och åker förbi.
Ja.
Alltså det är inget som är permanent. Så liksom hang in there. För det går att ta sig ur det. Det gör det.
Och vi finns här för dig på vägen. Om du håller på att ta ur dig, ta det ur dig. Ta det ur det. Eller ta det ur dig.
Ta det ur dig.
Jag vet. Men okay. om man håller på att ta monstret ur dig, tänkte jag. Lite så här, fint. Så finns vi här. Och vi vill vara här för alla.
Och jag vill passa på att tacka alla som har skrivit på Instagram.
Ja!
Så här, i våra DMs. Och uppskattat vår podd, våra ämnen.
Ni är så mysiga, jag älskar alla.
Alltså, med frågor.
Nej, men alltså, varje gång någon skriver till min DM. Alltså, det händer ju inte ofta, men det händer ibland.
Jag har inte hunnit svara på er, men jag har sett dem. Och sen har jag sett att Madda har svarat.
Ja, jag svarar, för att jag har lite mer tid på sånt. Det kommer inte lika mycket in på min inkorg. Och jag blir så glad varje gång det händer. Alltså, jag hoppar i 4 meter och bara, va? Vad är det som händer?
Och glöm inte bort att ni kan skriva till oss på våran mail som heter vimarskit@hotmail.com. Vi skriver den nere i beskrivningen.
Och i nästa avsnitt kommer vi faktiskt ta upp mail.
Mail, ja. Vi kommer prata om era mail som ni skickar in. Alla är anonyma.
Självklart.
Men vi kommer prata om era frågor och era tankar och sådär. Och i nästa avsnitt tänkte vi göra en liten twist. För vi ska podda innan vi ska iväg på en fest.
Ja.
Så vi tänkte faktiskt
pop some champagne. We're gonna be classy.
Härligt att lyssna på en söndag morgon med bakisångest.
Ja, verkligen. Åh, herregud.
Ja, jag tror att det kommer bli ett jätteroligt avsnitt. För då snackar vi även om hur man kommer tillbaka på marknaden efter ett breakup. Eller bara hur man raggar typ.
Hur man raggar, det är ju så jävla svårt. Men vi tror att vi listar ut det.
Ja, och vi kommer prata om det medans vi dricker alkohol. Jag tror att det kommer bli ett jätteroligt avsnitt.
Jag tror också det. Eller jag vet det, jag undrar.
Men hoppas ni diggade dagens avsnitt. Jag hoppas att ni mår bra efter det här avsnittet. Och att ingen känner sig triggad. Syftet var att ni skulle kunna relatera eller lyssna, förstå, få en syn på oss, hur vi har mått, att vi också bara är människor och vi mår också dåligt ibland.
Ja. Och anledningen varför Jennifer har pratat så mycket i det här avsnittet är för att hon har upplevt mest. Och jag tycker att det är helt okej, så jag vill inte ha några sådana kommentarer. Tack mig. Jag vill bara säga det.
Men ha det så bra så länge, så ses vi och hörs vi nästa söndag.
Puss på skinkan.
Puss på rumpis.
Puss på rumpis, så ses vi snart igen.
Hejdå. Puss.